Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
När jag var liten så gick min mamma bort. Och efter det så var det som att jag fick ett enormt bekräftelsebehov. Och då någonstans vaknade en lust efter att bli sedd, kan man säga. När jag var ung och skulle erövra världen så var det inte genom en snubbe. Jag skulle ju göra det själv.
Hej alla poddlyssnare och välkomna till avsnitt 55 av O-podden. Jag kommer nu efter det här avsnittet att ta en liten paus i poddandet så att jag nu kan vara mammaledig på heltid. Jag har ju efter att jag fött lilltjejen Iris, som hon heter, kört podden varannan vecka. Men jag känner nu att jag måste ta en paus på heltid för att kunna vara mammaledig och ägna all tid till henne. Man känner sig så himla dum när man sitter vid datorn och Iris utvecklas mer och mer för idag. Och det känns som att man missar det här när man sitter där framför datorn och jobbar. Så nu går jag alltså på mammaledighet och tar en paus från podden under sommaren. Och jag vill tacka alla som lyssnat och spridit podden och gjort den till så stor som den är idag. Snälla, fortsätt med det. För efter sommaren så har jag några riktigt bra gäster inplanerade och då vill jag ju självklart att ni lyssnar igen. Nu kör vi i alla fall en presentation av denna podds gäst. I detta avsnittet träffar jag Alexandra Rappaport, en skådespelare som säkerligen hela svenska folket känner till. Just nu är hon hyllad för sin roll som Sonja i serien Gåsmamman, en grym serie som precis avslutats på Kanal 5. Vi pratar självklart om den här serien och frågetecknen ifall om det blir en säsong 2. Men detta verkar nu vara bekräftat så det kan alltså alla Gåsmamma-älskare nu glädjas åt. Jag och Alexandra pratar om himmel och jord, känns det som. Allt ifrån cancern som tog hennes mammas liv när Alexandra var liten, hennes släkt, traditioner, familjekärlek, imitationer, feminism, åldrande som skådespelare. Vi pratar om Hollywood och så har vi även besök av Zlatan i podden. Jag och Alexandra körde igång inspelningen på en gång och vi börjar med att prata om hennes röst som är lite krasslig och hes under den här dagen. Nu kör vi!
Jag tror att jag har någon förkylning i kroppen, någonting är det. Och sen så spelar jag och så skriker jag ganska mycket på scen. Så att... Och imorgon ska jag göra ett röstjobb.
Oj, vad är det för vad, inspelning, typ dubbning?
Nej, röstreklam tror jag att det var.
Lägger du på någon sån här la la la?
Nej, det beror på vad det är för.
Vad är det
bestämmer inte jag. Jag kommer inte dit och bara, jag tror jag tar den här, utan man får prova vad det är. Liksom. Jag kommer inte ihåg det, va?
Ja, du vet inte vad det är.
Nej,
för
jag har glömt bort helt.
bra förberedelser.
Ja, det gör man när man kommer dit.
Precis, några sekunder innan. Men du, välkommen hit.
Tack.
Hur mår vi idag, 25 januari?
Ja, ja, nej men sådär va. Lite tryck i huvudet, jättehes, sliten efter helgen när jag spelat på Dramaten. Och kanske förkylning på gång.
Oj, välkommen!
Tack!
Jag tänkte säga, det har ju varit den fattigaste månaden.
Men jag är så fruktansvärt rik.
Det är så, jag har inte törstat efter den där.
Nej, nej. Jag är inte rik.
Nej, men du, idag kom den väl?
Vad är det för dag? 25, ja, 25 sa jag. Ja, idag är det löning.
Ja, det är lyxfrukost. Idag sitter alla på Rish och äter.
Åh, gud vad mysigt. Och det vill jag också göra.
Du planerar in det. Kanske imorgon. Kanske får det att må bättre. Kanske piggas
upp. Ja, det ska ju må bra att bara ligga och sova hemma en hel dag, känner jag.
Vad har du efter den här inspelningen då?
Nej, men jag har mycket med barnen idag. Det är dansträningar och det är hej och hå liksom.
Okej, okay, så det går ju inte att lägga sig
hem och sova. Nej, två barn, då kan man inte bara...
Just det, jag måste förbereda mig. Mm. Då kan man inte bara checka ut.
Nej.
Men känner du dig lycklig idag?
Ja, det gör jag. Jag tror det. Jag känner mig lite... Nej, men jag känner mig väl lycklig. Mm. Jag vet inte. Lycklig är väl ett sånt här tillstånd som drabbar en i sekundvis kanske. Men tillfreds. Jag är helt okej.
När känner du dig som så absolut lyckligast om det drabbar dig då de här sekundvis? När kan du känna den lyckan?
Olika tillfällen. Ibland när jag är med min familj så kan jag känna sån där rus. När jag ser alla och vi har mysigt ihop. Eller när det går bra på jobbet. Jag får feeling. Eller bara när man sitter med familjen med sin stora syskon. Och tänker bara, shit vad bra vi har det.
Då är det att man är i nuet.
Ja, typ. Det är ju det. Och det är ju det svåraste.
Ja, jag tänkte säga, hur bra är det? Bra på det, men berätta.
Nej, men jag tycker att det är svårt att vara i nuet. Man är alltid i framtiden och joxar med hur det ska bli. Eller ser man i förflutna och ältar hur det har varit. Eller, ja, men det är svårt att vara i nuet. Och vad är nuet liksom? Det är alltid en massa tider att passa och projekt som ska lösas och grejer som ska göras.
Ändå pratas det så mycket om nuet.
Ja, precis. Tänk att vi skadade människor måste åka upp till typ bara vara och stänga av telefoner och...
Precis. Och betala massa pengar. Nej, men det är för att titta nuet.
Ja.
Ja, men du kör ingen sån meditation?
Nej, eller? Det är inte min grej.
Varför är det inte det då?
Nej, jag får krypa i kroppen och sånt.
Men det är lite som jag då. Men
väldigt
det
talande.
Då, det är då man måste
jag vet,
göra
jag
det.
Vet, och jag har inte utsatt mig för det. Jag får bara så avslappningsövningar och ger mig ångest.
Jag gjorde en sån där avslappningsövning med min mamma. Vi låg och solade till och med. Hon bara, okej, nu gör vi en. Jag bara, okej. Och bara efter du vet 30 sekunder, jag bara, nej, jag orkar inte. Hon bara, men du ligger ju ändå ner och du gör
det
ingenting.
Det är då det blir obehagligt att ligga ner. Vi hade ju avslappningsövningar på scenskolan. Jag skolkade till slut, 3 veckor. jag fick panik. Och det är väldigt talande om vem jag är. Och förmodligen hur mycket jag behöver det, men nej.
Men att vara i nuet känns ju som någonting man måste vara i ditt jobb.
Ja, och det är därför det är så härligt just med skådespeleri. När jag står på scen som i helgen, då är jag ju helt i nuet.
Mm.
Då jobbar jag liksom med olika grejer där jag står med min roliga, töntiga, rödhåriga, krulliga peruk.
Du kör Marodören nu?
Ja, den är asbra.
Då ska jag gå och se den.
Ja, det måste du faktiskt. Jag brukar inte släppa vänner och bekanta till teatern. För att jag kan själv tycka att det är ganska segt att gå på teater. Jag är ingen teaterfantast. Men den här är så jävla rolig. Och bra. Och smart. Och igår stod hela publiken upp och applåderade när vi hade gjort klart.
Då är det lyckor ut.
Ja, det var det.
Och då var det i nuet.
Fast det är kul, men nuet var när man spelar. Jag tror att det är därför det passar mig så bra. För det är min enda liksom, kanal in i nuet. Och med barnen kan det vara.
När du var liten så hade du inget speciellt yrke egentligen du ville bli.
Du ville bli känd. Vad pratar vi för ålder nu?
Ja, men jag tänker på det här när du pratar om att du vill bli kändis.
Va?
Ja, det har jag hört i ditt sommarprat. Att ditt, liksom, din önskan när du var ung var att bli kändis.
Ja, fast det stämmer inte riktigt.
Då får du förklara.
Ja, kändis, nej. Nej, det stämmer faktiskt inte. Nej, så här var det. När jag var liten så gick ju min mamma bort. Och efter det så var det som att jag fick ett enormt bekräftelsebehov. Och det här var 9-10 års åldern. Och då någonstans vaknade en lust efter att bli sedd, kan man säga. Men inte riktigt som mig själv, utan då som skådespelare.
Mm.
Att liksom kunna hoppa in i olika roller. Och jag har nog aldrig varit så sugen på uppmärksamhet privat. Det kan jag tycka är lite pinsamt eller liksom ställer krav på mig. Men däremot som skådespelare... Så vill man ju verkligen bli bekräftad. Och det föddes ganska tidigt. Och i samband med det där på något sätt. Så det var nog det. Och då vill jag ju erövra världen med det. Men det här med att bara vara en kändis, det har jag nog aldrig...
Får be om ursäkt.
Ja, skäms på det.
Men hur gammal var när din mamma gick bort?
Nio, jag skulle fylla 10.
Det. Och det var i bröstcancer.
Mm.
Jag har funderat lite på det där, för att jag har också bröstcancer i min familj.
Har du?
Ja, min mormor gick bort i det. Så jag funderar väldigt mycket på det där och har tänkt... Alltså,
du måste ju göra en utredning.
Ja, men det har jag gjort.
Har du igen då?
Nej, men de kollade då på någon så här riskanalys om mitt familjeträd. Och då sa de att jag inte hade den. Men jag blev ändå lite så här...
Har du gjort den här stora utredningen som man gör, där man utreder då om... Man har den här genen, man gör blodprover.
Nej, för det var det. De gjorde en riskanalys på mig och sa att du inte behöver göra det här blodprovet, för att det ser ut som att... Ja, men du vet. Och så blir jag så trött på det här, för att då måste man tjata på sjukvården idag. Så här. Och jag var med dem i telefon och bara så här, men jag vill göra det. Då betalar jag själv.
Ja.
Men så här, nej, enligt det här, bla, bla, bla. Och man typ tystas ner på något sätt.
Ja, men forcera. Det är ditt liv. Du har bara ett.
Ja, har du gjort
det,
Carl?
Jag ska göra det nu. I min familj så är det lite luddigt, därför att min mamma dog ju redan när hon var 43, men min mormor levde tills hon blev gammal.
Hade hon det?
Nej.
Nej.
Och inte heller på min mammas pappas släkt, så är det ingen, men däremot en kusin till henne. Så att det är lite luddigt, men jag ska på möte i februari. Men det var typ 2 år sedan jag ringde och bara, hej, jag skulle vilja göra en utredning. Så de har inte varit jättepå, och jag fattar att det kanske inte är någon överhängande risk, men jag känner man lever en gång.
Precis.
Det är lika bra att bara göra om man känner att man är rädd. Då är det klart att de måste utreda dig. Det är ju helt sjukt.
Det är lite...
Alltså utreda på riktigt.
Ja, nej, men jag ska lägga på dem igen.
Ja, gör dina barn först, och sen typ i 40-årsåldern ska man ju...
Precis. Nej, men och de var så här, men du är så ung och bla bla bla. Men, och jag har liksom en bekant till mig som fick bröstcancer när hon var 30.
Ja, ja, men det händer ju.
Och så det är liksom...
Det är ju ovanligt, ska man säga.
Men det händer.
Ja, det gör det ju.
Men är du rädd för det?
Inte till vardags, men varje gång jag gör mammografi så får jag dödsångest.
Jag är inte så rädd för själva bröstcancern, för att jag också har fått alltid inmatat i mig så här, men du vet, om du får det så här, säger jag liten, då kommer det bara vara en liten spruta, du vet, så kommer det försvinna, så här, har min mamma alltid så här, du vet, sagt till mig, och så här, för att jag inte ska vara rädd. Så jag tänker att om jag väl får bröstcancer, så har det gått, så liksom forskningen har gått så långt fram, men om det är någon annan cancer, då är jag ju livrädd.
Jag tänker nog, förlåt, jag harklar mig.
Nej, men harkla på.
Jag är inte rädd att jag ska dö kanske av det, egentligen. Därför att när min mamma dog, det var ju liksom 81. Då, det var ju i princip en dödsdom att få bröstcancer. Det är ju inte så, idag klarar man ju 80%. Men jag vill inte ner i cancerhelvetet och i cellgifter och besök. Och jag vill inte ha det molnet över huvudet, för jag har levt i det hemma. Och jag... Det ger mig tryck över bröstet. Det är ingen kul värld att befinna sig i, liksom.
Minns du väl när du var... När
ja,
det här...
alltså jag har... Nu måste jag dricka vatten då. Ja, ja.
Eller förtränger man det?
Ja, det gör man. Och jag förstod inte riktigt vad som hände. Jag höll sig utanför, men... jag minns stämningen. Och det räcker, liksom.
Har du någon syskon?
Mm. 4.
Hur ser ni olika på det här som hände?
Det är ju inte deras mamma. Vi har olika mammor. Deras mamma dog också. Så att vi är uppväxta som helsyskon. Så att de har ju också ett sånt trauma i sin historia. Men vi säger att det är ingenting vi pratar särskilt mycket om. Vi har ju liksom pappa då i mitten som någon slags enande... kraft, och så när vi hänger mest, det är väldigt vardagligt när vi hänger.
Har du fått en annan rädsla till, alltså då, bröstcancer när du fick barn?
Nej, inte just till bröstcancer, men till... det är klart att det blir existentiellt liksom när man får barn, när man vill ju vara kvar. Jag ska inte påstå att jag är just så rädd för bröstcancer. Jag har ingen lust att få det där. Ungefär. Jag vill inte. Men det är ingenting man bestämmer själv.
Nej, men är du så här, du äter inte nyttigt
nej,
och hälsosamt
sånt
för...
Nej, inte hålla på med. Nej, jag... Nej.
För vissa...
Jo, jag har slutat med... Jag dricker laktosfri mjölk.
Ja, visst fick
för
du
det är inflammatoriskt har jag läst med ja. Mjölk och mjöl och såna grejer. Men mjölk kan jag inte låta bli. Nej, fasen. Man måste ju ha lite kul också.
Det är bara att köra på. Mm. Berätta lite om din familj då. Du har ju två barn.
Mm. Elmer som är 8 och Blanka som är 4.
Min mamma heter Blanka.
Gör hon?
Men gud vad konstigt.
Är hon svensk?
Ungersk.
Jaha. Med K eller med C?
Med K.
Nej, Blanka med C har hon.
Nej. Men gud, jag har aldrig hört någon annan som har det namnet.
Det är ett jättevanligt namn.
Är det det?
I alla fall ett spansktalande länder. Okay, men i Sverige... nej, kanske är ovanligt. Ja, vi var inne på Bianca, men... Sen har vi en i huset som heter det, som är jämngammal nästan, så då blev det Blanka.
Men gud vad lustigt. Mm. Vilket sign.
Ja, visst.
Men apropå sign, när vi pratade om det, det var så kul när jag hörde, jag tror det var en annan poddintervju med dig, så pratade du om när du var gravid och att du var så, du undrade om ditt barn skulle lika sätt som en kanin. Och det här är så kul, för när jag hörde det, då kände jag så här... Åh, hon förstår mig, för när jag var då, nu är jag gravid, jag ska föda om 6 veckor, men för typ 10 veckor sedan eller någonting, så hade min kompis köpt en hundvalp. Och då tänkte jag så här, alltså kommer mitt barn vara lika söt som den här hundvalpen? Och då blev jag så här, alltså jag är tveksamt. Det är nästan så att man bara vill ta hundvalpen. Så
ja, men det är, jag har aldrig varit särskilt barnkär innan, jag har liksom... förälskat med individer, men jag har alltid sagt så här, men vadå bebisar liksom, jag gillar inte pensionärer i grupp heller. Men det där har ju ändrats, för jag förstod inte, jag tyckte de var som stora nakenrotter liksom, så lite dräggliga och slämmiga och skrek som små gubbar och gummor. Nej, det var inte min grej, men sen så kom ju då mina barn och då fattade jag, och nu när jag ser bebisar så kan jag bara känna ibland att jag nästan dör för att de är så gulliga. Det var något som hände i huvudet på mig.
För att nu när jag då kollar på bebisar, då känner inte jag så här, åh.
Nej, jag har aldrig känt det innan jag fick barn själv.
Ja, ah, okej. Okay. Då har jag fortfarande...
Nej, men du måste lära känna din bebis och se hur gullig... Men jag ska säga, när Elmer kom ut så tänkte jag bara, ja, han är ganska ful, men jag kommer älska honom. Han ser inte klok ut när han kommer ut.
Ja, men som typ grodar.
Alltså, gamla, hårlösa gubbar och gummor.
En liten pensionär.
Ja, det är inte, alltså det är inte så här som man bara... Men sen när han började få sin lilla dubbellaka och började göra små konstiga ljud när han sög mjölk och när han... Nej, gud vad gulligt. Jag orkar inte.
Men du är en väldigt familjekär person.
Ja,
jag har ju haft en av dina släktingar här på den, Matilda Rappaport. Mm. Hon sa också att hon är väldigt familjekär. Mm. Berätta om den kärleken till hur stor den är.
Nej, men det är fundamentet kan jag känna. Och det roliga är, eftersom mina syskon är äldre än vad jag är och så är mina syskonbarn yngre, så jag har hamnat lite mitt emellan. Jag är, när det gäller Matilda Rappaport, så är jag ju lika nära henne i ålder som är min storebror, som är hennes pappa.
Mm.
Vilket är så himla härligt, för då får man ju liksom... Man har sin, jag har ju massa kompisar som i och för sig var bebisar som man stod och höll och tyckte var sådär söta. Men nu har det vuxit upp till kvinnor och män som är... helt fantastiska människor. Vi lutar oss mot varandra. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara... Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag har en jättestor kärlek för min stora familj.
Du, dina föräldrar är från Polen.
Ja, precis.
Du, tror du... För att, jag tänker då, Ungern och Polen, same typ. För där handlar det också så mycket om familj. Alltså det måste finnas en stor familjekärna, du vet, man bjuder in allihopa och allt sånt där. Tror du att det kommer mycket från ditt polska jag?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Mina syskons mamma var ju helt svensk.
Mm.
Nej, jag skulle säga att det är... För att vi har drabbats av förluster. Där min pappa har stått ensam. Först med 4 barn och sen med mig. Så vi är på något sätt ganska medvetna. Och det här går ju arv då till nästa generation, Matilda. Och att man vet att det kan hända. Och att det gäller att bara ta vara på den tiden som är. När vi inte så mycket sa, åh, nu bjuder vi in mostrar och fasta. Utan det är den här familjen. Syskonen och alla barnen. Och Så.
Har ni några polska traditioner? Ni?
Nej.
Inget som du liksom för vidare?
Nej. Jag är väldigt svenskt uppvuxen med jul och midsommar. Och... Nej.
Tråkigt känner jag. Jag har lite ungerska traditioner. Typ, nu Mikolaj heter det. Och då ska man ställa ut sina skor. Kommer jag ihåg när jag var liten. Ska man ställa ut sina skor vid dörren. Och så väntar man. Och så får man godis i skorna. Om man har varit snäll. Oj. Annars får man en, vad heter det? Träslev.
Nej.
Som man ska få pisk med.
Har du fått en träslev?
Ja, men jag får alltid träslev och godis.
Vadå, vilket datum gör man det?
Men gud, nu minns jag inte. Men det är alltid innan jul.
Ja.
Kanske typ så 2 veckor innan jul eller något
men
sånt.
Men gud, vad roligt.
Om gud, jag hoppas att min datum är rätt nu. Eller om det är så här 2 veckor innan advent eller någonting. Men det är alltid där runt...
Vad roligt.
Så det minns jag. Så lite traditioner har jag som jag får nu överföra. När jag gjorde researchen kring dig så halkade jag också in på kontrollbehov, att du pratade om det. Hur ter det sig hos dig?
Det är väldigt undanplockat. Jag vill ha besked om alla mina jobb direkt. Jag har inget tålamod att vänta. Jag skulle helst vilja ett schema planerat för flera år framöver.
Det låter som det här är väldigt, väldigt kontrollbehov.
Ja, ska jag säga mer? Jag skulle aldrig gå hemifrån med obäddad säng.
Aldrig. Ja,
alltså det är stört. Min man...
Även om det är så här stress.
Ja, det är alltid stress. Då kommer jag aldrig för sent. Jag går icke hemifrån. Det är så konstigt. Oh, det är ingenting jag är direkt stolt över. Och det är ingenting jag jobbar med heller. Jag bara låter det vara.
Det är jag.
Så här är jag.
Precis. Vad säger din man då?
Nej, men han suckar. Men han har vant sig. Vi har varit ihop i 11 år. Vad ska han göra liksom? Ibland blir han sur. Men han bara, ja.
Men det är ingenting som du så här... Alltså det går inte så långt att du skulle behöva hjälp för det.
Det beror på vem du frågar. Jag har inte sökt hjälp för det.
Och så om vem säger att du skulle behöva hjälp då, om jag frågar?
Ingen tror jag. Det skulle väl vara min man då. Alltså, men nej, så jobbigt är det ju inte. Det är ju jag som bäddar ändå.
Och du som städar då hela också?
Ja, därför det hjälps vi åt. Men om han fick bestämma. Jag tänker mig när jag är bortrest att det ser helt annorlunda ut hemma.
Hur är känslan då inom dig när du är bortrest? Är du så här...
Nej, men det skiter jag ju inte där.
Ja, det är så.
Och det roliga är att jag bor på hotellrummet, är jättestökigt.
Ja, men det är så det för mig också i och för sig. Man bara... Det är så
då bara släpper man.
Men städar inte du innan de kommer och städar?
Ja, men i och med att det alltid är undanplockat så behöver jag inte det. Jag går inte och dammsuger innan någon kommer. Och, ja, du tänker på hotellrummet?
Ja, exakt.
Ja, men då kan jag göra det lite lustfyllt. Inte, ja. För att jag, inte utifrån ett tvång, utan mer utifrån vilken härlig människa jag är som inte är någon som trashar ett hotellrum och lämnar grisigt.
Det där är så classic, jag gör samma sak. Bara, ja. Hör dem knacka på dörren, bara, fan, kom tillbaka om 5 minuter. Så bara, fixar det ordning lite. Så de bara behöver byta handdukarna.
Ja, så att de tänker så här, åh, här är en ordentlig människa.
Ja, precis. Men du, senast omskriven är du ju i din roll för Gåsmamman.
Mm.
Du spelar en mamma då, som heter Sonja, som har 3 barn. Och blir ofrivilligt indragen i knarkaffärer.
Mm, kriminalitet, ja. Helt enkelt. Mm.
Och det brukar inte gå så bra när det handlar om knark och kriminalitet och sådär. Medproducent är den serien.
Mm.
Vad innebär det?
Det innebär inga pengar än, tyvärr. vill jag förtydliga, för folk tänker bara, aha, det är bara liksom någonting som står för att jag ska... Nej, i det här fallet har det varit att jag har varit med och drivit projektet från början ihop med Birgitta som initierade det, och Birgitta Wenström är då huvudproducent. Så jag var med upp på kanalen och pitchade, och sen har jag varit involverad i alla beslut, i princip stora beslut, gällande det kreativa. Så vi träffade Rickard Holm som sedermera blev våran fantastiska regissör. Han är så jäkla bra.
Falkfilm.
Ja, han har gjort mycket Falk och han har gjort allt möjligt. Men här, han har blommat, han är inte klok. Han är grym. Ja, och alla funktioner i teamet och hur manus och storyline och marknadsföring, klippning.
Du är liksom... har ett finger i allt lite.
Och jag vill absolut inte ta på mig att det är jag som har gjort det, för vi är ett team som gör det. Men Ja, vi är en liten kärntrupp.
Ah, men hur funkar det här med ditt kontrollbehov då?
Ja, men det här är roligt. Ja, men jag har ett kontrollbehov så tillvida att jag måste få det sagt. Men om de inte håller med mig, de andra i den här lilla gruppen, och argumenterar för det, så lyssnar jag på det liksom. För alla vill vi ju samma sak, och där har jag ett stort förtroende för dem och en tillit till att det kommer bli bra. Så att då är det något man absolut, men då vet jag att de lyssnar. Men jag gillar också att bli motsagd. Jag kan tycka att det är så här, jaha, tänker ni så liksom. Jag har inte så mycket prestige. Och det är väl bra om man har kontrollbehov.
Men det här är första liksom, serien och så du med och producerar. Ja. Det här har gjort någonting annat. Har du velat varit med där?
Jag har inte tänkt så. Det bara blev så. Men nu efter jag gjort det så känner jag ju att gud, så här skulle man ju verkligen vilja jobba.
Mm.
Det är läskigt också, därför det är ett stort ansvar. Men tänk om man kunde vara med och driva något från början på det här sättet liksom.
Blir det någon mer mord än i Sandhamn?
Kanske.
Inte utrett. Ska du...
Nej, där är jag bara skådespelare.
Är det så? Du vill inte vara med där?
Nej, men
då?
Det är för sent. Jag kan inte gå in nu och börja... Nej.
För sent? Varför det?
Nej, men det är inte min produktion på det sättet. Aha. Men Gåsmamman har varit med från början. Liksom. Ja. Jag tror inte att det är någon som efterfrågar mina åsikter i allt där.
Men du är väldigt duktig skådespelerska, tycker jag. Du känns så himla... Tack. Det känns som att man känner dig i typ alla roller.
Ja. Men de är olika, va, rollerna, hoppas
ja,
jag.
Ja, nej, du är Nora i allt.
Nora i allt.
Nej, men alltså att du känns så äkta i ditt skådespeleri.
Ja.
Hur känner du att du liksom, hur utvecklas man där inom skådespeleri?
Mm.
Hur kan du se på din utveckling?
Ja, jag tror att när man kommer upp i en viss ålder så... I alla fall för mig har varit så har jag slutat att se mig själv utifrån så mycket och bedöma mig själv och liksom vara så hård, utan mest försöka ha lite kul. Och när man har kul så får man också tillgång till fler kanaler i sig själv. Och när det gäller Nora, hon är ju ganska specifik liksom. Hon är ju ganska långt ifrån som jag är privat. Och då tycker jag att det är kul. Jag tycker att det är kul att sitta och laborera med hur hon pratar, hur hon formulerar sig, hur hon... Nu finns det ju manus såklart, men där har ju vi en viss frihet också att liksom lägga till eller dra ifrån. Och hur hon rör sig, hur hon klär sig. Det är kul, det är som jag sa till Rickard Holm nu som med Gåsmamma. Det är som att ha ett dockhus liksom, där man liksom möblerar och fixar. Det är ju roligt, jag tycker om att studera människor, jag tycker om att analysera beteenden. Och när det gäller då Sonja till exempel, Gåsmamman, hon är ju en helt annan person. Det är kul. Och hur pratar hon och vad har hon för liksom uttryck när hon säger saker? Och så jämför jag med mig själv och så drar jag ifrån och lägger till. Och det är som en fantasilek.
Finns det någonting av dig i Sonja?
Det finns någonting av mig i nästan alla mina roller. Jag är inte den jag gör på Dramaten.
Inte Marodör.
Det är så sjukt kul. Jag har hittat ett helt annat sätt att prata på.
Vad får vi höra då?
Ja, men hon håller med. Nej, men hon är det, och gud, hon alltså hon bekräftar sin man på ett väldigt speciellt sätt. Hon är så otroligt förtryckt.
Åh, men
nej. Hon pratar väldigt mycket med eftertryck. Åh, vad gott. Alltså jag vet inte, jag bara hittat in i något där som jag har så kul när jag spelar. Hon är så knäpp.
Vad härligt, jag ska boka
biljetter. Ja, och jag ser inte ut som jag heller. Och jag har kläder som jag sitter fast i bokstavligen. Jag har som galler runt halsen och henne. Men
det verkar väldigt förtryckt.
Galler runt halsen. Kul sätt. Det är ju roligt liksom. Ja, så. Jag kan inte.
Går in i rollen här.
Feminism är bra, men det får inte gå för långt.
Ja, ah, det vet där. Jag inte. Men det där, du har ju starka åsikter där också.
Ja, jag har mycket starka åsikter.
Ja, vi ska komma in på det sen. Men jag tänkte fråga, för det frågade jag ju nu innan vi gick in här, om det blir en säsong 2 av Gåsmamman.
Gåsen. Ja, det beror ju på hur den går på femman. Nu är det ju premiär 18 februari och det gäller ju att vi får alltså bra tittarsiffror.
Men ni har haft illegala nedladdningar av... Som har påverkat, eller som kanske då kommer påverka.
Ja, det lär de ju liksom. Ja. 1,8 miljoner sist jag kollade.
Åh, jäklar!
Ja.
Hur får ni den här statistiken?
Man går in och kollar där de sänds så ser man hur många klick, hur många nedladdningar. Det är...
Men så gud, för att när jag tror att jag hörde det här, då var det 500 000 och nu är det ändå 1,8.
Ja, det var en vecka sedan, så det kan ju vara mycket väl vara uppe i 2 miljoner nu, jag vet inte.
Men det här påverkar alltså så pass mycket att man pratar om att det blir, kan inte bli, ja, kanske en säsong 2 liksom, och påverkar skådespelarnas jobb framförallt.
Ja gud, ja, det är ju ingen som jobbar gratis liksom. Det är så här, det går på en betalkanal, det går på 2 betalkanaler. Och har alla redan sett det gratis liksom, så varför ska man betala för att se det? Och då finns det inga pengar. Alltså det är ju så det är. Det är ju Femman kan ju bara göra en fortsättning om de har tittarsiffror på det de sänder.
Så det är Femman som kommer gå in då och typ för budgeten inför...
Ja, Femman är ju...
Det är
ja,
de redan
Femman
nu.
Och Simor är ju...
Ah.
De som har gjort det, alltså som har betalat för det.
Just
så att det gäller ju både för Femman och Simon att det, vi måste ha tittarsiffror.
Jag betalade.
Ja, det är bra.
Jag tänkte så här, jag ska lära henne att jag laddar ner. Så bara, nej, för hon verkar så är inom det här området.
Ja, men det är så fruktansvärt för att det, de här små skitungarna eller vilka det nu är som lägger upp det här. Jag förstår inte riktigt vad som driver dem att göra det, men det blir ju katastrofalt för oss som jobbar.
Ja, vad tjänar de ens på det?
Jag fattar inte det. Jag fattar inte. Om det är någon slags politisk idé att allt ska vara för alla. Men då kan de väl gå in på Konsum och liksom plocka ner vad de vill ha i en kassa också. Det är ju samma grej. Men fan, jobba gratis. Varför skulle det vara gratis? Det kostar jättemycket att producera en tv-serie.
Har du varit med om det här med illegala nedladdningar? Alltså det har påverkat i andra?
Jag har aldrig
andra.
Tänkt på det. Jag har inte varit involverad i det innan.
Det
men det här är ju eftersom... När det gäller andra, det handlar ju om att Simor har liksom, att det har funnits på Simor innan det går upp på Femman. Därför att vi har liksom, de har ett sånt avtal. Och då laddas det ner därifrån.
Men då kan man ju kolla på Simor hur många som har tittat där.
Ja.
Jag tänker, så här, vart sitter man idag egentligen och kollar? Kollar man på kanalen eller kollar man på typ Simor, Viaplay, Netflix? Alltså tänker så att man får in liksom Simors tittarsiffror i kanal 5 siffrorna. Förstår du jag tänker?
Nej, för Simor och kanal 5 är helt olika. Simor går aldrig ut med sina siffror offentligt, så vi har ingen aning om vad de har för siffror.
Men inte det då påverka kanal 5?
Jo, också.
Ja.
Men det är ju dealen eftersom de båda samproducerar det här.
Okej. Okay.
Men däremot när det kommer 2 miljoner illegala nedladdningar, så är ju ingen av kanal, får ingen av kanalen några pengar.
Fan vad jävligt.
Ja, så det kan stoppa tvåan nu, tyvärr.
Men har ni börjat spå, ni ligger liksom redan i tankproduktion?
Ja, vi ligger ganska långt fram.
Ja. Men hur gör man, för det är ett holländskt format sen innan.
Mm.
Hur gör man då? Alltså får man...
Man får göra som man vill.
Det? Man får liksom...
Nej, det är ju Endemol som har producerat det. Så det är även de som gör det, Endemol Shine som gör det i Sverige, så vi betalar inte för, utan vi utvecklar, det är vårat liksom. Mm. Så sen gör ju vi om ganska mycket till Gåsmamman.
Mm. Hur kom ni på namnet då?
Det var författarna i Skåne tror jag som kom på det. Det ju, finns ju invävt i historien om man ser Gåsmamman. Så jag fick ju lite panik när jag hörde titeln först och tänkte, ni kan inte vara allvarliga liksom, låter som ett barnprogram. Men jag älskar titeln nu.
Ja.
Och sen fick jag nästan så lite ståpäls när jag läste, när det blev invävt i manus, så fattade jag bara, men gud, det är ju genialt liksom. Mm.
Ja, för då växer verkligen till sig namnet när man fattar.
När man fattar bara, jaha, liksom, är det därför?
Och det liksom, för att nu när man har sett då till alltså, hela säsong 1, då blir man ju så här, hur mer kommer det här namnet utvecklas? Känner jag.
Mm-hmm. Ja, det vet jag inte om det kommer så mycket, men...
Nej, säg inget!
Men sen är det ju tvetydigt också, eftersom att röka en gås är ju att ta en... Alltså, det är ju att röka
precis,
på.
Ja, precis. Om man ska...
Om man ska vara lite sån också.
Precis.
Det är ju inte därför det heter det riktigt.
Men vad sätter man upp för mål inom ditt yrke?
Liksom, det är väldigt individuellt.
Hur sätter du upp dina mål?
Att vara verksam i roliga, kreativa produktioner. Och att få många olika typer av roller kan jag känna. Det, där kan jag bli girig. Liksom, att, okej, nu har jag gjort Nora, nu har jag gjort Sonja. Och jag ville fortsätta liksom, med båda. Men nu vill jag göra någon som är helt annorlunda. Så, och då kan det alltid finnas, eller hos mig finns det en rädsla då att ja, men nu har ju folk sett mig i det här, så kan någon tro att jag kan göra något annat. Men det är ju det som är mitt yrke. Jag är ju skådespelare, jag är ju liksom, och det är där, tror jag, därför jag reagerar värde mig mot den och sa kändis. För mig är kändis bara någon som är känd för att vara en person.
Mm.
Jag gillar att kamouflera mig och på något sätt dyka upp i olika skepnader.
Apropå olika skepnader, jag hörde också från Matilda att du var bra på imitationer.
Mm-hmm.
Speciellt av bloggare.
Nej men gud. Hur kan man imitera bloggare? Man läser ju bara.
Ja men jag vet inte.
Nej men jag och Matilda, vi brukar prata så här ibland. Man tar alltid så underbart. Gud liksom. Hej ladies. Nej men lite så.
Så du är ingen så här, om jag så här namedroppar någon bloggare.
Nej, jag har ingen aning om hur de låter.
Det fick jag bara höra från henne. Hon bara, jättebra på imitationer.
Ja, det kanske är. Det är mest när jag är irriterad på människor som jag imiterar bra.
Hur imiterar du din man då?
Nej men han är bra på imitationer.
Är det sant?
Han är grym. Han snappar upp så konstiga detaljer i hur människor pratar som jag inte ens hör. Men han håller ju inte på med skådespeleri. Men jag, det är så att jag... Men hur i helvete liksom? Men nej, just honom är jag inte så bra på att imitera. Men jag kan imitera Zlatan för att han tittar aldrig någon i ögonen när han pratar. Det börjar sen när han bara så här går på liksom, alla bara beundrar honom och... Liksom är det någon liten tjej där som stör efter en match och intervjuar honom, så jag bara ignorerar han henne och bara pratar, han kollar på sig själv i skärmen liksom. Nej, jag vet inte. Förlåt, Zlatan. Du är jättebra.
Det är bra. Har du träffat honom?
Nej. Jag tror inte han skulle titta på mig. Jag är för kort.
Hur lång är du?
1,62 och en halv.
Och en halv, den är viktig.
Men vad gör jag når upp till midjan på Zlatan. Liksom. Jag kanske skulle missa
att det var han. Du är den där lilla tjejen som står där.
Ja, precis.
Okay. Men vad jobbar din mamma med då?
Han är regissör, reklamfilmsregissör. Men det blir nog drama där också ganska snart. Tror jag.
Aha, men träffades ni inom?
Nej, vi träffades genom gemensamma vänner. Två systrar, där jag känner ena systern och han känner andra systern.
Aha. Och sen blev det löv.
Ja, det tog ett tag, men sen.
Ja. Nej, du ville väldigt gärna ha barn, hörde jag också. Mm. Att det var en
jag var 33, jag var lite lätt stressad kan man säga.
Fast det är ju verkligen inte stress i Stockholms.
Nej, men jag var stressad. Ja. Men jag hade något sån här, ingen kommer någonsin vilja ha barn med mig. Jag kommer aldrig få några barn. Och sen om någon vill, det kommer inte gå. Jag hade så mycket katastroftankar.
Det känns väldigt katastroftankar.
Ja, men det blev ju bra till slut.
Ja, men precis, det blev det. Men vad var det för liksom urge inom dig att få barn?
Få familj, att ha ett sammanhang. Eftersom min familj är så viktig, jag kan inte tänka mig. Alltså man får ju nog av att bara hålla på med sig själv. Särskilt som skådespelare är man ganska självcentrerad och man känner in något och man håller på med sitt uttryck och sitt utseende och sin situation i branschen. Jag ville ha ett större sammanhang att verka i. Som ett mer meningsfullt sammanhang.
Och det blev är det ju verkligen.
Ja, gud.
Men hur är det när man liksom... För du sa att du vill göra massa olika roller och liksom det var hela tiden någonting nytt du vill göra. Men hur är det när man letar jobb i den här branschen? Har man någon agent som får in massa saker?
Ja, men det funkar har man. Men saken är, i min situation så är det svårt för mig att leta jobb. De flesta känner till mig. Man sitter ju tyvärr och väntar på att bli uppbjuden då. Och det blir man ibland och ibland inte. Och därför tror jag att Gåsmamman också betyder så mycket för mig, för att jag har drivit någonting själv. Jag blev ju för sig uppbjuden av Birgitta Wenström då, att delta i det här, men det var ingenting som var klart. Så därför har den resan varit extra meningsfull för mig.
Men när man då blir uppringd då, är det så typ så här, välkommen på audition?
Kan det vara, vill vi profilma dig för den här rollen?
Mm. Men det är inte så, så här, som man ser på film, bara, hej, står man där med flera kända personer,
vi brukar inte träffa våra konkurrenter. Och jag kan tycka så här, man seriös när man provfilmar så kanske man väljer ut några stycken och så ser man väl förhoppningsvis till att vi inte möter varandra i dörren liksom.
Hur var det i början då när du började med det här? Var det, då var det väl line, tänker jag.
Nej, men det är liksom inte så det går till. Man får tider liksom, ja, uppbokade tider. Att mellan 10 och 11 ska du provfilma för det och det.
Hur ser du idag när du provfilmar från när du liksom började?
Att idag tycker jag att det är jättekul. Jag tycker bara att det är roligt. Då var det, det stod mer på spel och jag hade sämre självförtroende. Nu tycker jag så här, åh kul, prova att laja med det här. Alltså det är roligt. Och särskilt om det är en bra text så är det ju skitkul.
Hur länge innan pluggar man en text? Att du har fått en
man
roll.
Får den några dagar innan. Det är oftast inte så avancerade texter. Det är inte så mycket text. Kanske 2-3 scener.
Mm. Och det är för auditions?
Ja, provfilmningar heter det.
Men om du får en roll, hur länge sitter man där och matar in och sådär?
Nej, då får man hem manus och sitter man med det. Man kanske har möten innan och läser lite med regissören eller pratar om rollen. Nu jag gjorde ju en gästroll i Modus. Den provfilmade jag inte för, men då fick jag ha möten med Lisa som var regissör för att liksom prata roll. Hur tänker du? Hur tänker jag? Hur ska hon gå klädd där? Det var ju också roligt, för den rollen var ju så himla annorlunda mot allt jag gjort innan. Hon var ju verkligen avskalad och ganska manhaftig och hade mycket liksom pansar omkring sig och väldigt rädd. Det var motsatsen till Nora, det tyckte jag var jättekul. Så jag var lite så här bortsett klädd, det var väl det hon var liksom. Hon mössa på mig hela tiden.
Går man över typ?
Ja, jag hade en gång som var så rolig. Jag hade faktiskt studerat en tjej som jag tänkte mig var. Så jag har liksom i smyg gått på jobbet, så jag har smyg gått efter henne för att gå likadant. Så det körde vi.
Du har, vad heter det, stakat henne lite?
Ja, lite. Det var så roligt på premiären, det var en sån här bio premiär på de första 2 avsnittarna Modus, och författare innan då till hela Anna Holt. Hon hade knuffat sin fru i sidan och sagt, kolla, du går ju precis likadant som henne.
Nej.
Ja, jag vet, hade frugan sagt.
Var det henne du hade spannat in?
Nej, det var inte.
Det skulle ju varit kul, bara, du, det har kopierat.
Nej.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ja, jag tänkte lite på det här med sociala medier, hur det påverkar er bransch. Och jag intervjuade modellen Mona Johansson för ett tag sedan. Om du kollar på Kicks, överallt i Kicks är det en tjej som är.
Aha.
Ja, men hon är också, hon är inte sån som är väldigt mycket ute i sociala medier, utan hon gör mer sin grej och hon har blivit bokad för allt sen hon var liksom liten.
Mm.
Men vi pratade lite om det här, för att hon är väldigt liksom tillbakadragen och gillar inte att hålla på med sociala medier. Nej. Och sådär så mycket. Och så pratade vi om hur hennes bransch har utvecklats med det här, och att man nu bokar modeller som har mycket följare på sina sociala medier.
Men för gud, att nå är det
ut. Ja, för att nå ut mer, man får ett annat värde i det där. Och då funderade jag på hur det är i skådespelarbranschen, om man även där bokar liksom.
Nej, det skulle jag inte säga. Det har inte gått så långt.
Inte i toppskiktet, kanske?
Nej, men det tror jag inte. Vem Faro skulle kasta utifrån hur många följare man har på sociala medier? Det har aldrig hört talas om.
För så ser det ut i modellbranschen. Ja.
Och men modellbranschen har ju lovat vara ytlig, eftersom det handlar om yta.
Mm.
Vi ska ändå ha något innehåll. Och gestalta är inte samma sak som att många följare. Det går liksom inte.
Nej, jag vet, men jag funderar ändå på det där.
Det är intressant. Hur det är
såhär, ja, men eftersom sociala medier når ut.
Ja.
Alltså, allting påverkas ju också av sociala medier idag. Och tänkte så, finns det någonting inom skådespeleribranschen som där det påverkas?
Ja,
det
gör det ju inför lansering av precis. Exempelvis Gåsmamma. Ja, vilka tar man kontakt med för att sprida ordet? Då kommer de här människorna med många följare in.
Mm. Eftersom du sa att du var med inom marknadsföringen av Gåsmamman också. Hur har ni använt er av sociala medier för att...
Alltså jag styr inte marknadsföring, utan vi bollar lite. Mm. Eller de ibland bara redovisar dem. När det gällde Simors marknadsföring så var jag mer involverad liksom, utifrån vad jag tyckte de skulle ha för bild av affischspel. Men här så pratar vi ju faktiskt precis... Precis idag varit på ett marknadsföringsmöte på Femman. Nej, men då handlar det ju om sociala medier. Vilka kan liksom tänkas skriva om Gåsmamman? Kan man skicka appar, avsnitt till dem? Känner jag någon som kan... Men där kan jag också känna att för mig när det gäller Gåsmamman så vill jag... Jag vill sprida det till hela världen, för jag tycker verkligen att den är så jävla bra, tycker jag själv. Jag är otroligt stolt över resultatet. Det hade varit bara... Av princip att man ska liksom kränga sin produkt, så hade jag haft svårare för det. För jag måste stå för det.
Mm. Ja, det förstår jag. Och då, när man vet att någonting själv är bra, då försvinner ju den här skammen, om man ska säga. Man
är så här, för annars kan jag tycka att det är lite skämmigt.
Ja, jag förstår.
Ja, lite så här. Jag är ju äldre. Alltså jag är på ett sätt har ju tiden sprungit ifrån mig när det gäller hur man skapar sig sitt eget varumärke och alltså som alla de unga tjejerna mestadels på Insta och som har bloggar och där man liksom, för mig blir det så här, men gud vad skamlöst. Om man bara liksom kollar den här, det här som jag har designat, visst är det fint, gud vad jag är bra. Alltså jag kommer från en helt annan kultur liksom.
Men jag förstår dig, men det är ju typ det man måste göra för att liksom break.
Och det är nya tider. Där kan jag fortfarande känna att jag lägger upp något på Insta där jag har tagit en så lite fin bild på mig själv och skriver något, så kan jag tycka att det är lite skämmigt.
Men är det ändå så här, hur många likes får jag?
Nej, inte om det bara är privat. Men om det är så här, någonting för gåsen, då vill jag kolla.
Mm.
Och då kan jag så svära om jag får för lite. Men till exempel när jag la upp det här med att en 20-årig kille ska åtalas nu för att han strömmar illegalt. Eller bidrar till att det blir möjligt.
Precis.
Så fick jag typ så här, en fjärdedel många likes av vad jag brukar få. Eller en femtedel, och då tänkte jag, det säger något.
Men gud, folk kanske inte... Men det är det som är så sjukt, för folk liksom bara kollar på bilden om den är så här ljus och härlig.
Tror du det?
Ja, men jag har hört mycket sånt.
Ja, det kanske typ är så. Jag tänkte att folk inte håller med mig. Det blev lite nedslagen.
Nej, det är det som är så hemskt, att man påverkar så mycket.
Ja, men för det där är ju viktigt. Vad fan, håller alla på att ladda ner illegalt nu?
Precis.
Min bebis liksom, det är för jävligt.
I ditt sommarprat, som ändå är 10 år sedan.
Ja, det är länge sedan.
Så tog du upp det här kring feministiska frågor.
Ja.
Du pratade ju bland annat om det här med tjejers klädval och hur man är, som också är sånt hett ämne fortfarande.
Men är det fortfarande?
Ja, men jo, det tycker jag.
Mm.
Alltså alla de här feministiska frågorna har ju verkligen blossat upp och många tar ställning till det idag. Mm. Känns som att många fler tar ställning till det idag och vågar ta ställning.
Tycker du?
Ja, tycker
att jag tycker det... nämligen, jag är lite nedslagen. Jag tycker ordet feminist har fått en sån jävla dålig klang.
Berätta.
Det är väldigt många unga tjejer, men även killar som sätter det i samband med manshat och vänsterpolitik och bakåt. Alltså, tycker att det är lite ofräscht och ohippt. Mm. Alltså, trots allt, liksom, 12-15 år sedan hade vi ändå en statsminister som stod och sa att han var feminist, även om jag inte tror på honom. Men nu har det blivit, ja, feminist, ja, det är klart, jag är lite, det ska väl vara jämställd med feminist i åt hej. Alltså, det har blivit, tycker jag, ett extremt ord. Mm. För mig är feminism, det är bara en jämställdhetsrörelse.
Vad ser du förändringen i samhället, hur det liksom har formats på de här 10 åren? Då,
Ja, men idag, och där återigen, eftersom jag ibland försöker hänga med som en tant är med de här bloggar. Nej, men idag verkar det jättehärligt om man träffar en rik pojkvän som kan köpa Chanel-väskor till en, eller om man, alltså, det känns som det går åt fel håll. När jag var ung och skulle erövra världen, så var det inte genom en snubbe. Jag skulle ju göra det själv. För mig, nej, men det här att få en jättefin förlovningsring, jag skulle aldrig drömma om att skryta om det inför andra. Det var pinsamt. En sak liksom, om man har tjänat sina egna pengar. Det är liksom, det är något synsätt. För mig är det helt twistat. Att skryta om vad man får av andra.
Vad tror du det här beror på då?
Vet inte, jag tror att det är en backlash. Jag tror att det är någon slags, jag vet inte. Jag tycker att det liksom böljar ju fram och tillbaka med och motrörelser liksom. Och motreaktioner på saker.
Mm.
Men, så jag kan inte göra den analysen. Jag bara konstaterar att jag ser väldigt mycket sånt.
Jag, när du pratar om det där med få saker och att man kanske har då en rik man eller sådär, diskuterade lite om det där med en kompis också, att de här tv-produktionerna som är såhär, svenska Hollywoodfruar och Real Housewives of Beverly Hills och så vidare, att det glamoriserar ju ett liv som, där det handlar om typ att kvinnan ska tillfredsställa mannen i form av så här, nu är det här klart och hemmet är jättebra.
Mot att
och,
få. Ah, för mot... mig är ju det där, jag trodde det var så alla såg det nu, när man orkar kolla till Freakshow.
Mm.
Alltså, men gud liksom.
Ja, men det blir liksom en hel, det blir som att det glamoriserar livet som vi levde för typ 200 år sedan med könsroller.
Ja.
Och då diskuterar vi lite det här, men alla unga personer som kollar på det här programmet, att det liksom på något sätt förs ju de tillbaka in i de här könsrollerna när vi nu ska bli vara starkare, vi kvinnor, än så här, men kolla, hon bor där i Hollywood och hon bara går på gymmet och gör det vill jag också göra. Att det blir ett så här, något slags drömscenario hos unga, vilket blir så hemskt, för att det är de unga som sen ska styra världen.
Ja, då kanske deras döttrar gör en motreaktion på det, å andra sidan. Jag kan bara känna, gud vad menlöst. Gå till gymmet, det är ju jättehärligt på en semester i 2 månader. Men jag skulle tror jag vissna invärtes som jag inte hade någon poäng med mitt liv mer än att bara gå runt och se ut.
Mm.
Därför att så här är det, utseendet fejdar. Vare sig man vill eller inte, man kan lyfta sig och spruta och hålla på. Man blir äldre och till slut om man bara går runt och är en person som ser ut. Fy fan vad meningslöst. Och gud vad osäkert. Det hade jag en diskussion med min man. För att jag älskar pengar. Jag vill ha guldkant. Jag skulle jättegärna liksom ha massa mer pengar än vad jag har. Men mot att inte känna att jag kanske blir älskad för den person jag är, så skulle jag förtvina. Jag skulle känna att det var så otroligt ödsligt och läskigt. För då är man ju alltid utbytbar.
Och vad man själv bidrar med i.
Ja. Men om man så att säga bidrar med ett vackert yttre och sexuella tjänster, jag vet inte, för mig får det i tankarna till något helt annat liksom. Jag förstår inte grejen. Sen att det kan uppstå kärlek och att man får en rik man på köpet, det är väl fantastiskt. Fast då är man alltid i den sårbara situationen, men vad händer om det tar slut? Ska man flytta in i sin lilla etta då igen? För mig finns det inget annat än att göra det själv.
Men du pratade ju också om det här med då utseende och liksom, man jagar ju den eviga ungdomen idag. Speciellt kanske då i skådespelare. Hur ser du på det?
Alltså det är ju tufft att se sig själv i närbild och se att man åldras.
Men jag, alltså hur gammal är du?
44.
Du ser inte ut att vara en dag över 35.
Gör jag inte?
Nej, det tycker jag absolut. Jag
kan inte se mörk under ögonen idag.
Nej, men alltså jag tycker du ser likadan ut som du gjorde när du var med i Tzatziki, Börsen och polisen.
Ja, men det handlar väl om, det är klart jag är om mig och kring mig med hur jag ser ut. Jag är fåfäng. Jag försöker att lägga bort den när det gäller mitt jobb. Att då får rollen styra. Nora ska ju vara snygg. Det är ju liksom, det är ett glossy. Sandhamn är ju liksom, är ju en verklighetsflykt, en dröm. Medan Sonja Gåsmamman ska ju se lite sliten och mera trebarns mamma ut, som man ju gör när man är mitt i sin vardag. Och
hon går hon igenom det. Hon
Ulrika går igenom. I mode ser ju inte så jävla fräsch ut liksom. Så att det där, där får det styra. Men privat så vill jag gärna ha concealer på mig och och liksom, nu inte så mycket grå utväxt i mitt hår när jag går ut på stan. Så är det.
Men det känns ju ändå som en måttlig, eller liksom mer okej sätt att behålla sin ungdom än vad det finns idag. Att använda sig av för tekniker. Ser du det?
Att jag själv skulle göra det?
Nej. Att hur det är i branschen. För jag tänker, hur ser den svenska branschen ut mot, vi tänker, Hollywood? Där är det ju verkligen så här.
Men svenska branschen är ju ganska mild där. Vi är ju ganska mycket efter på ett bra sätt, kan jag tycka. Alltså jag tittar på, ja, men vad har vi för kvinnliga förebilder liksom, som kommer upp i åren? Maria Aronsson eller ja, Pernilla August. Alltså, det är ju inte människor som ser plastiga ut på något sätt. Men det gäller ju vad man kan bära själv liksom. Av att åldras. Det är ju för kvinnor, det är inte okej för kvinnor att åldras idag. Det är ju inte det. Man tappar ju sitt attraktionsvärde enligt människor liksom. Vi har ju ett bäst före datum som kanske inte Micke Persbrandt behöver förhållas till på samma sätt.
Män har ju inte alls det. De Nej. Är ju mer, nästan mer attraktiva.
Ja, de får pondus och de får någon liksom, de får de grå tinningarnas charm och allt vad det heter. Medan vi, ja, det är ju, där kan man ju säga att där kan man ju prata om feminism igen. Att det inte är jämställt. Liksom i hela synen på kvinnor. Det är där jag kan känna med alla de här otroligt vackra, gulliga bloggtjejerna. Liksom, som såklart verkar i tidens anda. Att fan. Vi måste liksom nå lite längre.
Men det där med då en man som åldras i den här branschen mot en kvinna. Det handlar ju också om det här att om en man är, alltså super sig full på krogen eller du vet, vad ska man säga, vårdslös eller så här, beter sig hur som helst, att det kan ändå nästan så här hetta upp hans namn och få med honom i en skådespelarroll, för då är det så här, men han är ju ändå så bra i den här rollen, men en tjej blir typ trash talked for life.
Yep.
Vad, alltså det är en jävla orättvisa.
Ja, det är väldigt mycket som är orättvist, som man inte tänker på. Dels så handlar det om lika lön för lika arbete och alla de här grundförutsättningarna. Men sen är det ju hållningen till kvinnor och män. Alltså att den inte ser likadan. Och där sitter man ju inne själv på en massa fördomar och idéer som man knappt vet om. Alla har vi ju det liksom. Alltså det är väldigt, man kan ju väldigt snabbt till att döma för att det är lite kul och man, lite skvalligt, lite. Men jag försöker att medvetandegöra mig själv när det gäller det här.
Hur dömer du då?
Nej, men jag kan mer döma män. Nej då. Nej, men jag kan ha väldigt svårt för pompösa, självupptagna snubbar. Jag tycker inte det är minsta charmigt eller sexigt.
Nej, men gud.
Jag tycker det är så patetiskt.
Nej, jag förstår dig.
Där kan jag säga lite den här rockstjärnemyten att man är lite så här. Jag tycker det bara är så jävla. Jag kan tycka det är sexigt med en vuxen man som är mogen och som är schysst. Det tycker jag är sexigt.
Jag håller med. Jag intervjuade Ebba Kleberg från Sydow sist. Och hon hade en fråga till dig. Och hon undrade vad din största Hollywood-dröm är. Och om du har någon.
En stor fet trailer.
Alltså då menar vi sån här vagn man går in i.
Inte ja, som jag har
inte bara att du får göra en trailer.
Nej. Sån här stor husvagn med typ två rum i och kylskåp fullt med. Nej, vad har jag för Hollywood-dröm? Nej, men det vore kul att någon gång bara få uppleva hur det är med på de här jättestora inspelningarna. Men det är ju fortfarande så att min dröm om vettiga roller är så mycket större än bara att få vara med liksom där och ta på sig någon spandexdräkt och liksom köra någon konstig figur. Så att, och där är det inte där kan vi också jämföra liksom säg Persbrandt, Nyqvist, whatever. Persbrandt har ju inte breakat i Hollywood, men för honom är det ju upplagt att göra det. Och han är ju ganska mycket äldre än vad jag är. Eller?
Nej, nu har jag inte hans.
Ja, men han är ju ändå över 50.
Mm.
Det tror jag inte skulle. Jag tror inte att jag skulle ha samma förutsättningar som han, om man säger så. Sen kanske folk tycker att han är mycket bättre än vad jag är, och det kan jag inte lägga mig. Men liksom, jag tänker män, kvinnor, ålder.
Mm. Men har du, när du liksom drömmer dig bort, ser du mer, tänker du mer på vilken roll du vill spela?
Ja, jag kan liksom drömma, jag kan lägga och fantisera. Gud vad kul det vore att göra en sån där människa, eller vad är en sån film? Eller, ja, det är det jag tickar på liksom.
Vad är det? Berätta.
Nej, men det ändrar sig hela tiden utifrån vad jag precis har gjort.
Så vilken nu är drömmen nu?
Ja, men nu har jag precis knarkat första säsongen av Penny Dreadful på HBO eller på Netflix. Skitsamma. HBO. Och då bara, fan vad hon är bra, den här Eva Green som spelar huvudrollen där. Tänk att göra någon sån 1800-tals kvinna som blir så här besatt av demoner. Det har jag aldrig gjort. Alltså så kan jag liksom.
Men det är ju jättebra att du liksom fortfarande har. För jag tänker mig, vissa som kanske är inne i den här branschen, att man tappar sig själv och sitt intresse av vad vill jag göra.
För
mig
har det nästan förstärkts.
Ja.
Också för att jag har familj och för att det har gått bra. Det är, faktiskt har jag blivit nördat in mig mer och mer på själva yrket. På att stå i marodörer. Och eftersom den är ju en satir, den är ju rolig och min roll är ju komisk. Att prova, jag väntar ut den pausen lite. Och sen kör jag och så trycka på den repliken. Och så får man ett askarv tillbaka. Fan, det funkar det. Men om jag alltså, håller på att laborera med mitt jobb. Jag tycker det är så kul. Jag är mera insnöad på sådana grejer än de här stora karriärsplanerna. Att jag ska karriärsplanen att jag ska resa dit och där ska jag visa hela världen. Att nu har det mer blivit själva kärleken till yrket.
Mm. Men jag tänker att man, ibland kan man ju tröttna på sig själv. Typ jag kan verkligen trötta på mig själv. Speciellt eftersom jag liksom hör mig själv prata och intervjua folk. Och sen ska jag klippa materialet. Jag hör mig själv igen och jag är bara med mig själv. Och så tänker jag så här, gud vad jobbigt att fortfarande vara med själv när typ jag kommer hem. Eller så här, du vet, om man bara, gud jag vill bara vara tyst. Men när man är skådespelare, då måste det ju vara så himla roligt att sen få vara sig själv också.
Ja, det är skönare när man får ta en paus då.
Ja.
Det är ju jätteskönt. Om man liksom har haft en show idag, man kanske har bråkat eller varit trött eller grinig och så vet man någonstans att det där var inte helt okej liksom, vad jag sa. Men jag är fortfarande för sur och stolt för att säga förlåt. Eller, alltså när man, så kan man gå iväg och så spelar man, då får man liksom en lucka på 2 timmar. Och sen har man nyktrat till så att säga, så kan man bara säga, ja, det där var ju jävligt dumt, jag ber om ursäkt. För att man har fått en paus, man har fått lite distans.
Är du bra på att be om förlåt eller be om ursäkt?
Båda och. Det beror på till vem och vad det handlar om. Men det försöker jag. Jag vill lära mina barn att det ska inte vara en prestigeförlust att säga förlåt om man har gjort bort sig. Men det är klart att det känns som det ibland.
Men förlåt och tack hörde jag någon prata om det.
Förlåt och tack.
Ja.
Och att försöka lära sig att lyssna på andra människor, inte bara prata.
Har du någon fråga till nästkommande person? Nu har jag inte bokat in någon intervju här.
Tror du på livet efter döden?
Tror du på livet efter döden?
Ibland inte.
När tror du och när tror du inte?
Alltså när jag vill tro så försöker jag tro och övertyga mig att det är så. Men sen finns det en krass sida av mig som säger att det blir bara, det är liksom att släcka lampan.
Det är så. Men jag tror nog.
Ja, men jag vill tro. Men, och det är ingen som vet, så ingen kan ha rätt. Men eftersom jag kommer från en massa ingenjörer i min familj som bara tittar på mig som att jag är en idiot om jag säger någonting sånt. Så ateister och ingenjörer. Men man vet inte. Tyvärr har jag aldrig själv haft någon upplevelse av att jag vill ju bara vänta på att se ett spöke, för då får jag bevisat.
Men du
att jag är knäpp. Nej.
Men du kan inte så här känna av. Nej. Då?
Och jag är ändå en väldigt känslig person. Jag känner av människor väldigt lätt. Men nej, det har jag inte, nej.
Du känner inte av spöken?
Nej, jag känner inte av spöken någonstans. Så jag har gått in i en rum där det säger spöken, känner ingenting, lägger mig på sängen och undrar. Därför att det vore ju beviset för att man kanske, att det finns ett liksom, men inte än, tyvärr.
Nej, ja men jag tror nog.
Det är bra, jag tycker om människor som tror.
Ja, jag intervjuade Chantal Leora. När klockan slår 11:11 och 22:22, då berättade hon för mig att då är det någon från andra liksom delar av atmosfären som...
Har en jävla bra koll på klockan.
Mm. Ja, men om man typ kollar sådär, och fan nu är det 11:11 igen. Händer inte det ofta?
Nej.
För det händer mig hela tiden.
Att det är precis samma?
Ja, 11:11 eller 22:22.
Det måste jag kolla.
Ja, för då berättar hon så här, då är det någon som vill säga det någonting.
Spännande, sånt där. Ja. Jag gillar sånt. Jag har haft kompisar som har lagt ut sådana här änglakort och grejer till mig.
Vad säger de korten då?
Ja, det kommer jag inte ihåg, men det... Ja, men så hade jag en kvinna som kontaktade mig på Insta som jag träffade i somras som sa att hon var någon naturhäxa. Och då började hon prata om att det är någon kvinna som vill säga till mig att hon är ledsen att hon var tvungen att gå. Och hon har mörkt kort hår och kanske glasögon och hon saknar... Allt stämde liksom på min mamma. Tills jag såg att hon hade skrivit det här typ en vecka, två dagar efter jag hade lagt upp en bild på Insta på min mamma. Och då kände jag, men tack och hej.
Nej, vad fult.
Ja, och nej, men det är ju inte ens säkert att hon känner, hon kanske bara fick en sån känsla då. Och det hon och det kom till, alltså jag tror inte alltid att det är bakslukt liksom. Jag tror att man vill så gärna. Men det är svårt för mig att tro på då.
Jag förstår.
När det är ett filter av en människa som står i vägen.
Mm. Men tack för att du var med i podden.
Tack!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.